Jenny, vad har vi riktigt ställt till med?
Soppa och elände.
Alltså lyssnarresponsen vi har fått, den är massiv. Den är rörande och den är omskakande. Och ja, så här står det. Nej, 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 ni får inte sluta. Det blir så tomt under mina söndagsmorgnar. Det är så tråkigt att ni slutar. Det har varit så intressant att lyssna på programmet. Jag kommer att sakna er. Det här känns så sorgligt. Ni lämnar festen för tidigt. Ni har alltid varit med mig i gymmet, på bussen. Vad ska jag göra nu?
Jag kommer också att sakna oss.
Vi behöver terapi. Publikfrågan idag handlar om ordet firabla. Är det en finlandism och varifrån kommer det här fantastiska ordet att firabla? Men före det känns det alltså som sagt att åtminstone Jenny och jag och kanske en del lyssnare också behöver en liten terapistund. Och vi har den perfekta gästen med oss idag. Jag säger välkommen till Maria Sundblom Lindberg.
En trumpet framför.
Du är terapeut, du är präst och du är publicist. Du är liksom allt vi behöver nu. Och det som är spännande, Maria, och jag ska ta det här genast nu. Du börjar alltså, Jenny, må riktigt fysiskt illa av vårt beslut att avsluta näst sista året.
Ja, och beslutet har ju varit fattat redan ett bra tag. Men nu plötsligt inför den här veckoslutet där det skulle offentliggöras så fick jag ont i kroppen. Mm. Och sån här underlig vandrande smärta som har alltså fryst en axel för en stund och känns som, just nu så känner det mest, känns det mest som ett hugg i vänster skinka, om jag nu ska vara riktigt så här.
specifik.
Men det är alltså sån här,
och det är vänster skinka framförallt.
Vänster. Ja. Och det är sån här stelhet som vandrar omkring i min kropp och det sammanfaller med den här helgen då det här budskapet gick ut och jag har ont.
Mm. Ska man tolka det symboliskt att det här är från Reven?
Ja. Det kanske är från Reven.
Men kan det här, Maria, alltså vara typiskt av sorg och saknad att man kan få fysiska men också av det?
Jag skulle säga att det kommer kanske först fysiskt.
Mm. Okay.
Att kroppen är liksom snabbare än vad huvudet är, att man reagerar.
Ja.
Nu kan det ju också hända att du har suttit obekvämt på din stol.
Eller skulle jag jobba ganska mycket överhuvudtaget, jobba med allt möjligt ganska mycket. Exakt. Men det, jag tror att det på något sätt är en sån här. Det att det nu beskedet släpptes gjorde också att det här frigjordes.
Men vi kan ju ha på det här sättet att vi checkar lägen med din vänstra skinka efter att vi har haft den här terapistunden med Maria. Så kollar vi hur det är. Men hur är det, Maria, om jag börjar allmänt med dig, att tala om sorg och saknad. Hur stor del av ditt jobb är det?
Det är jättestor del när man börjar skala ner vad pratar man egentligen om i terapi och varför kommer man till terapi. Och man kanske kommer dit liksom för att man har en dålig parrelation eller att man har dåligt med sig själv. Eller så kommer man för att det har hänt någonting nu eller för länge sedan. Men allting handlar ju egentligen om att om en sorg eller en saknad eller att man har avstått från något. Ibland är det liksom så simpelt så att man har liksom tappat sig själv. Det är ganska vanligt.
Mm.
Så att egentligen så handlar det jättemycket om sorg och saknad fast det inte handlar om död.
Nej, jag tänkte just säga det att man kommer tillbaka till det där att döden är definitiv och då på något sätt blir det tydligt att man kan känna sorg och saknad. Men det här med att man kan sakna en vänskap eller du kan sakna något eller någonting som inte är döden. Mm. Så det är ju ett ganska spännande fenomen som du får borra dig in i, antar jag.
Absolut. Och jag tänkte när jag kom hit idag att vad ska jag säga? Mitt varma deltagande, eller ja. Styrkekramar, eller hjärta. För att det här är ju självvalt, men det innebär inte alltid att det är lätt.
Nej.
Och det innebär inte att det är utan en sorg. Och jag tänker lite som en skilsmässa.
Mm.
Att när man har kommit ett visst skede, i bästa fall att båda är på relativt samma plats. Att vi har haft det superfint. Men de här känslorna finns inte längre eller behov av att umgås och hänga och sådär, man gör hellre annat. Så kan man ju alltså också ha en djup sorg för att det gick som det gick. Att man inte kan uppbåda de här känslorna samtidigt som man är tacksam att man kan också gå fyra och hitta det på nytt. Kanske med någon annan.
Ja, men det där är ju, jag tycker att det där är spot on som det heter på finlandssvenska. Sådär känns det ju. Gör det inte, Jenny?
Ja, och sen tror jag det här att säga att tiden läker alla sår och det går över. Så det här är någonting man lär sig. Alltså alla förluster är en del av livet och det lär man sig med erfarenhet. Och jag tror att det kan kännas som ett hån för en ung människa att säga att det kommer att gå över. När en ung människa som aldrig har varit med om det här tidigare inte vill tro det eller jag vågar tro det eller vill tro det för att man tycker att det här man är med om är så hemskt att det kommer att följa mig för evigt.
Och det här är liksom något som är otroligt viktigt att tala med våra unga om som inte har den där erfarenheten. Det finns få saker som gör mig så förtvivlad som självmord bland unga människor för att man skulle bara vilja backa tiden och ropa att det kommer inte att vara forever som det är idag när du står där på tågspåret. Det kommer kanske alltid att ta ont men det kommer att fejda, det kommer att bli lite lugnare. Tiden läker ju, tror jag, inte alla sår. Jag tror de läker de här såren alltså när vi liksom snubblar på och faller så där allmänt i livet som är jobbigt. Jag tänker liksom att förlora ett arbete eller att någon som lämnar en. Men sen finns det sår som aldrig läks så jag tänker att förlora ett barn till exempel. Mm. Och kanske ibland också en parrelation eller en förälder tidigt när man är ung. Så det där med tiden läker alla sår, det tycker jag också, det är också lite provocerande för en vuxen ibland, tänker jag.
Men vad skulle du säga allmänt sådär, Maria, om språket i de här samtalen du för, alltså bland annat med oss här nu? Hur rikt eller fattigt eller hur torftigt eller hur ymnigt är språket inom det här området?
Jag har tänkt jättemycket. Jag har ju jobbat liksom hela mitt liv i det här mellanrummet mellan psykologi och religion och tycker att när det handlar om sorg och död så har vi ett fattigt språk överhuvudtaget. Men jag tycker också att psykologin som många gånger har tagit över teologin när vi rör oss i det här sorgområdet, det är ännu fattigare än det religiösa språket. Nu kanske någon blir sur på mig, men jag plågas av Facebook när någon har varit med om en förlust. Alltifrån en hund som har dött eller sin morsa. Vad folk skriver, eller inte skriver, att jag är sådär, jag har fått sån här hjärtaallergi. Okay. Jag tycker det är så fattigt med det där hjärta. Samtidigt så är det ju bättre än ingenting. Ja. Än den tystnad som många gånger finns socialt. Man har förlorat någon och så ser man hur folk byter sida på gatan eller tittar åt ett annat håll i butiken. Men det är fattigt, det som vi säger till varandra när vi är med om förluster. Mm. Och jag tror att det är fattigt för att vi är rädda. Man är så otroligt rädd för att säga fel. Men vi har inte heller liksom en riktigt vokabulär.
Nej.
Och jag tänker själv att jag kan läsa då i den där raddan innan det är min tur att skriva. Och jag får så här, jag kan inte skriva samma. Alltså varmt deltagande eller till minnet av eller vi deltar i er stora sorg och sådär. Utan jag måste skriva någonting eget. Alltså behovet att formulera på ett eget sätt. Och det blir svårare ju längre distans vi har från en människa som då har skrivit det här. Att till en god vän är det lätt att finna sig, men sen med en människa som är bara en bekant är det knepigt.
Ja. Ja, för att du har ju olika alternativ där. Du kan ju gå till Bibeln då, till Saltaren till exempel. Min själ törstar.
Brukar du skriva det igen på Facebook?
Nej, jag brukar inte så ofta. Men sen tycker jag kanske att bara skrika ut, du fattas mig. Var det inte så?
Han fattas mig, skrek Matti som skallepär.
Ja, det var så det var. Astrid Lindgren i Ronja Röver.
Ord.
Ja, så det kan man ju ta till.
Den känslan känner man ju om man har känt den.
Ja.
Så känner Helene man den. Sjöholm. Du måste finnas. Vet ni.
Ja, det är vackert. Ja, men jag känner igen det där som du beskriver, Maria, för att jag har alltså samma trubbel. Mm. Alltså jag blir så där att då kommer du att hata mig kanske nu, men att jag blir mer så där, då sätter jag bara ett hjärta kanske.
Mm. Är inte lite mesigt då?
Nej, det är klart det. Ja.
Men jag tycker vi har talat om det tidigare, men jag tycker att det mitt varma deltagande brukar funka. Det låter stelt, men å andra sidan, om jag inte har haft en jättenära relation till en person,
absolut,
så är det korrekt.
Men om det är 15 mitt varma deltagande så känns det liksom upprepande i den där tråden. Det är därför jag känner att där vill jag ha en variation. Mm. Och jag brukar ofta lösa det med en dikt.
Mm.
Att jag skriver liksom inte det, utan jag tar en dikt. Och jag tycker det poetiska språket, det religiösa språket, det poetiska språket så säger ju så otroligt mycket mer då än det här, den där frasen så att säga. Ja. Jag uttrycker mig hellre i en dikt än i de här klassiska orden.
Men hur gör du i samtal sen? Om du har terapisamtal och det kommer in en klient, det kommer in en kund som känner djup sorg, djup saknad, en vänskap, ett äktenskap som har kraschat eller en rutin som man har gjort tillsammans med någon, den finns inte längre. Hur gör du i ett sånt samtal? Vilka är de typiska go-to Maria-sakerna att säga då?
det finns inte såna. Jag vet att alla vill ha sådana pirkatricks. enkla råd på vägen. Men det finns inte, utan det är ju liksom superindividuellt i den där stunden vad det handlar om. Och vad den där människan behöver. De flesta män, det finns en sån här kod inom själavården som jag tycker att är jättebra. Och det är liksom, vid ett sorgesamtal, är att häll i, håll om och håll tyst. Och det tycker jag är ganska bra, sån här kod. Om du behövde något.
Ja, alltså det där var ju riktigt pirkatrixen.
Vad ska man hälla i? Ja.
Kaffe eller en konjak. Mm. Man får välja. Eller ett glas saft eller vatten. Men alltså visa den där omsorgen i det där. Att hålla om, att ge mat, föda, dricka. Och sen kanske inte snacka så mycket.
Nej. Jag har plockat ut några stereotypiska terapifraser. Så får du säga, skulle du kunna använda det här, Maria, i ett samtal om saknad eller sorg? Mm. Sorg är priset vi betalar för kärlek.
Kanske lite. Jag brukar prata om min favoritförfattare, Pernilla Stahlfelt. Vet ni vem det är?
Jag vet inte, men Jenny vet säkert.
Ja, barnboksförfattare. Hon har skrivit Bajsboken och Hårboken och Dödenboken och Livetboken. De är helt guld.
De är jättebra.
Ja. Och i Kärleksboken så finns det en jättefin bild. Och det är liksom det är någon som gråter. Och så är det är fyra hjärtan lika med fyra hinkar med tårar. Två hjärtan lika med två hinkar med tårar. Det vill säga, ju mer man älskar, ju mer anknyter man är, ju längre historia man har, så gråter man ofta mer.
Ja.
Så på det sättet, tänker jag.
Mm. Den andra som jag har plockat här från internet. Och hur får det dig att känna?
Nej.
Det var tydligt.
Du håller på det där. Nej, det gör jag inte.
Okej, tredje då. Låt oss prata om din mamma, din barndom.
Nej. Aldrig.
Nej. Det sista. Vad skulle du säga till ditt yngre jag? Det var du leta in det på.
Ja. Men jag funderar liksom med det här med döden och saknad. Kanske inte där, men annars jo.
Men har ni förresten märkt en sak? Det här med terapispråk, att det har brett ut sig. Alltså det har sökt sig in till andra ämnesområden eller till andra sammanhang där vi normalt tidigare inte har använt terapi.
Ja, man slänger ju till exempel ganska lättvindigt omkring sig sådana här ord som att någon är en riktig narcissist och annat utan att överhuvudtaget riktigt ha koll på vad det betyder.
Ja.
Jag som träffar ganska mycket unga människor så ser just den där liksom att den här psykiatriska vokabulären har kommit in i liksom en vardagssnack kring olika. Alltså narcissism är en grej, men en sak som vi har liksom lite allergi för är trauma. Och det är lite så här att alltså trauma, alltså vad är nu trauma? Och å ena sidan så det man upplever då, vem är jag att validera om det är trauma eller inte så där. Men det måste finnas en skillnad mellan att man inte har blivit bjuden på kalas i femman och att man har förlorat sina föräldrar när man var 10.
Ja, eller att du tappar din ögonskugga i golvet så att den blir smulor.
Ja, det är kanske inte trauma.
det är hur det används hos oss ibland.
Så är det. Men det här är ödesdiger, tänker jag också, ur det perspektivet. Att det är inte oförargligt att använda sig av det här språkbruket. För jag tänker, när många pratar om sina föräldrar i terapier så är det liksom att det har varit trauma, att pappa skriver eller trauma, att mamma var i likgilt eller trauma. Och då blir det också ett upprepande faktum. Man har ju kört det liksom många varv innan det kommer till mitt rum, så att säga. Och ni vet, sanningen blir efter det som man formulerar eller tänker. Och det här är knepigt för att jag tycker samtidigt att det här hör liksom livet till. Till exempel, jag tror att ganska många i en ung generation upplever att bara att fostran är att traumatisera. Att det är ett maktförhållande. No shit att det är ett maktförhållande, men det heter uppfostran. Det har funnits i alla tider, i alla kulturer. Det är liksom en del av att bli människa. Men kallar det inte
gränser för att barnen inte känner till vad de gränserna ska gå ännu.
Men mycket snack om sånt ibland med unga människor. Ja.
Sen en annan grej jag har noterat också, så är anknytningsproblematik. Och det här är någonting som används också i så här mera kanske lättvindigt också i förhållande att hon eller han så har anknytningsproblematik. Kan ni notera det här? här, att det är också en betydelseglidning som har skett från den ursprungliga betydelsen av vad anknytning är.
100%, men jag tänker också det här röd, blå, gul, grön gubbarna som, vad heter han?
Ja, alltså...
Thomas, va? Eriksson? Ja, det är också hitta på.
Ja.
Och jag fattar, det är helt fint att man har något kartor att gå efter. Om man hittar sig som blå eller gul eller röd, fint. Det är ingenting med det, men det är inte fakta, det är inte vetenskap.
Metaforer.
Det är metaforer, exakt. Och det är helt fint.
Ibland.
De kan vara, exakt, de gör nytta, men det är inte vetenskap. Men när det gäller anknytningen så glömmer många liksom att det står lika mycket kring anknytningsteori att det finns många, många tåg att hoppa på när det gäller anknytning. Det är inte så att för att det var en sån anknytning när du var liten är det så forever. Utan du får ju nya anknytningsmodeller och justera under livets gång. Du är ju liksom inte predestinerad av din tidigaste anknytning.
Nej.
Då skulle ju mänskligheten gå under. Och dessutom säger jag så här nu, hårda bud. Fakta. När det gäller anknytningsteorierna så har de de facto kommit före den senaste forskningen kring hur vår personlighet utvecklas. Och vi vet idag att 50-60% är genetik. Så att också titta lite på det med det perspektivet. Jag säger inte fel eller falskt, men jag säger att det finns ny forskning som visar att genetiken har en jättestor betydelse.
Ja, för det är flera språkspanare, språkvårdare och språkforskare som också skriver om den här betydelseglidningen som har skett mot det här terapispråket. Och en del har förklarat det med alla de datingprogram som finns nu som snurrar på diverse olika kanaler och skärmar. Jag vet inte hur mycket ni tittar på den typen av serier. Men där är en del av förklaringen att deltagare i datingprogram vill framstå som mer seriösa eller de vill signalera någon form av duglighet genom att dra till med att han är inte emotionellt mogen eller jag vill möta dig i dina behov eller jag upplever nu din reaktion så här. Vad tror ni om den här teorin om att det speglar vår tid och en del av den underhållningskultur som finns runt omkring oss. Ni ser skeptiska ut båda.
Nej, jag tänker bara. Säger du först om du tänker.
Jag har sett noll minuter av noll datingprogram. Så att jag måste erkänna att mitt nyårslöfte är varje år att i år ska jag se mer på tv, men jag lyckas aldrig.
Men du skulle kunna börja röka också.
Hellre ska jag se mer på tv faktiskt, men även då skulle jag inte välja datingprogrammen. Ledsen.
Men jag har sett en hel natt alla avsnitt på det här. Vad heter det här? Som är i Sverige. Ni vet.
Jag tycker att de har flera.
Jaha, men nu kommer jag inte ihåg. Det är jättebra att jag berättar vad jag sitter på. Jag kommer ens ihåg vad den heter. Men då såg jag en hel natt för att jag blev så fascinerad av det. Men det var en gång och sen inte efter det.
Bonde söker hemmafru vid första altaret.
Exakt det. Skitbra koncept. Man borde dra in det här också i Finland på Yle. Men jag skulle säga om den här. Det handlar liksom om. Jag tänker, det är ju ett sätt att verka påläst eller vad ska vi nu kalla det? Veta man vad man vill, att vara driven, att ha ett mål. Att liksom, det är en del av den identiteten kanske, liksom, att man vill verka liksom, emotionellt och mogen.
Ja. Nej, men så jag tror att det är sådär och att det kommer också av de här koncepterna och att man ska liksom framträda någonstans och säga någonting klokt och sen är det antingen hela finska befolkningen eller halva svenska befolkningen som sitter och tittar på det här. Mm. Och då vill man ju inte vara dum utan då vill man säga någonting som man har snappat upp någonstans och då tycker jag att det blir tokigt.
Mm. Men tänk om det är så här att det är egentligen att vi säger dem då emotionellt omogen säger vi till exempel. Och det är liksom en psykologisk vetenskaplig kanske term som man sätter in, populariserar i det här sammanhanget. Men den fångar också upp en vibe. Vet ni? Den klär någonting så här. Den här jättebarnslig.
Ja.
Va?
Ja.
Lite löjlig, eller hur? Ja. Och så kallar man det. Då har man en etiketterad.
Ja, det är sant. Ja.
Men jättebarnslig och löjlig och emotionellt omogen behöver inte heller vara samma sak. Alltså, någon kan ju vara barnslig och löjlig och ändå vara emotionellt mogen. Eller
jo, men nu har du inte sett på de här programmen.
Ja, okej. Nej. Okej.
Nej. Och nu beskriver Jenny
här. Det är inte så
nyanserat. Jenny beskriver näst sista ordet här nu. Det som jag ännu tänkte kolla med er, det brukar ju vara så här i december att de här nyorden börjar dyka upp. Och jag vet inte om ni noterar det, men Cambridge Dictionary så utsåg nu årets nyord, alltså nu talar vi om nådens år 2025, och ordet är parasocial. Har ni noterat det? att ordet parasocial är utsett till årets nyord. Har du noterat det?
Nej.
Nej. Men jag tycker att det är ganska fascinerande, för att det är ju också på något sätt ett tidstypiskt ord. Alltså,
det kan jag inte ta ställning till innan du berättar vad det är.
No, parasocial. En ensidig relation där en person upplever en känsla av närhet till någon som inte ens vet att man existerar.
Till Jens och Jenny.
Ja, alltså du kan ha en parasocial relation till Jens och Jenny. Och ja. Du har lyssnat på 241 avsnitt och haft oss liksom djupt fast pressade i dina öron vecka ut och vecka in under 11 säsonger och 5,5 år, så då kan du ha en parasocial relation att du känner som lyssnare att du känner Jenny och du känner Jens eller du känner Maria för att du har läst henne och du har hört henne och du har sett henne så mycket. Så jag tycker det är ett tidstypiskt ord. Jag tycker,
men det är ju
fascinerande.
Också sant.
Ja, men vad är det?
Det är ju sant.
Jag tycker till exempel det är ofattbart att Olivia Colman går omkring och inte vet att det finns. Vet ni vem hon är?
Nej.
Hon är alltså fantastisk skådespelare. Hon var i den här The Favourite, var väl kanske hennes första stora roll som man blev medveten. Hon spelar en av drottningarna i The Crown. Sån här brittisk, fantastiskt begåvad skådespelerska. När jag har sett henne i något diskussionsprogram så verkar hon helt supertrevlig. När hon har hållit något Oscarstal och annat så verkar hon supertrevlig och jättesmart och rolig. Och jag tycker det är helt ofattbart att hon inte vet att jag finns. För att jag är helt övertygad om att om vi skulle träffas skulle vi bli jättegoda vänner. Och men, vet jag ingenting om
men
henne
så känner jag för Trevor Noah.
Okay.
Ja, jag ser ju mycket på stand-up.
Ja.
Och jag tycker ju att vi är, liksom är soulmates.
Men om ni skulle se det här då, så ni skulle gå fram och säga hej, att jag hörde det där, att hur är det nu med det där?
Jag är ganska...
Nej, verkligen inte. Jag är sjukt blyg.
Jag skrev fanmail senast i morse. Så att...
Gjorde du?
Ja.
Till vem?
Till Tatiana Brandt om hennes bok Drömmaren Rousseau som jag läser och njuter av. Tycker jag är jättebra. Okay. Jag tänkte att det är bra att hon får veta.
Jo, nu kan jag skriva ett brev eller ett mail, men jag skulle inte gå fram liksom, in your face. Bara, jag beundrar dig. Men jag tänker många gånger att jag vet inte om det är ersättande eller kompletterande för vänskapar. Men jag känner jättestor närhet med människor som jag följer kontinuerligt. Mm. Och jag tycker det är jättemeningsfullt.
Ja.
Man kommer ju nära. Och de som har lyssnat på alla de här över 200 avsnitten och säger, nu känner de ju er ganska väl.
Nå, i och för sig. Det gör de. Och det här är inget nytt fenomen heller. Det har forskats i det i årtionden. Och redan på 1950-talet så läste jag en studie om att man känner närhet till nyhetsankar eller de som läser nyheter i tv. Men sen så dök det upp en relativt ny studie här av två tyska forskare som jag tyckte var jättefascinerande. Och den handlar om sociala relationer i poddar. För de här forskarna kom till att poddar speciellt är en form eller ett medium där man känner den här typen av relation för att man kommer så nära. Och det som var lite kanske skrämmande där är att framförallt kommersiella poddar, alltså när du har då någon form av kommersiellt budskap sen, att det kan vara en reklam eller att du som poddvärd läser upp någonting, ett kommersiellt budskap, så går det alltså hem betydligt bättre i en podd än vad det går i andra medier för att du har en parasocial relation med den som gör det.
Yes.
Och det där tycker jag är lite skrämmande men fascinerande samtidigt.
Men det är ju sällan heller en sån här vignett som säger så här, nu är det reklam utan det är liksom, ja vi ska nu prata om det här bla bla,
ja.
Så att det går in.
Ja.
Men Jens, jag är ju liksom lite nyfiken vem du har en sån här relation till.
Jag känner igen mycket av det där med såna som jag tittar och följde mycket, framförallt när jag hade mina år som formar mig, formativa år drar jag till med.
Men det
här,
är ju ganska typiskt just ungdomsbeteende
att bli
kär i en artist till exempel.
Det kan bli fast man inte är ung.
Och men kanske framförallt för mig som drömde om att bli sportreporter och drömde om att referera idrott och så följde med jättemycket vad de här stora kvinnorna och männen som då refererar sport och idrott och sport framförallt i Sverige.
Mm.
Och det var det sådär att de här känner jag.
Mm.
Och där tror jag att jag ska ha varit så pass kaxig som 13-årig kvävlagskille med långt hår och ring i öra. Att jag ska ha gått fram och sagt att du ska inte säga sådär eller bra gjort eller hur gick det med det där?
Mm.
Så det hade jag. Och kanske jag har fortfarande.
Just till sportjournalister?
Ja, åtminstone
närmare.
hade jag då. Okay. Ja, det hade jag. Och framförallt det som jag såg och hörde. Att jag visste fejse på henne eller honom. Men hade hört dem framförallt mycket.
Men jag kanske har missuppfattat det här. Men de är ju sällan så personliga, va?
Ja, men då är de i stilen hur de är.
Ja, hur de pratar.
Ja, hur de
är det
pratar?
Det som
ja,
man
kanske mer så. Okay. Ja.
Mm. Och kanske sen i någon sån här studiodiskussion efteråt när de har refererat färdigt så kan man kanske vara mer personlig. Eller kan man? Jag vet inte.
Ja. Man kan.
Hur var det med sporten? Ja.
Det är ungefär som det där med
men det är inte program. Men ännu den här frågan. Maria till dig, om det skulle dyka upp någon på din mottagning och säga att de sörjer, de har haft en parasocial relation med Jenny, vad skulle du säga till den här människan?
Ja, men, Jens, det där, du förenklar en mycket komplex problematik. Ja, det finns liksom inte en mening nu för det här gjort. Men däremot kan man ju diskutera vad behovet är. Alltså, vad kommer det ifrån? Och framförallt, är det dåligt? Jag tycker ju att det är bra. Ju mindre ensamhet vi känner, desto bättre är det ju. Tänker jag. Sen finns det ju en skillnad när man blir en stalker, tänker jag, och börjar hänga så här som Bianca Ingrosso har haft någon där i sin trappuppgång i flera år. Det är ju sen något annat något som annat, upplever att man har en relation därför till den här människan. Men så länge man inte gör någon illa och hänger på låset så får man, tycker jag, längta och tänka att man känner varandra.
Fint.
Det kan vi bjuda på.
Du som lyssnar, har du en parasocial relation med någon? Eller har du haft? Gå in på arenan och diskutera med oss. Där finns Jenny och jag. Vi är jättenyfikna på parasociala relationer. Anton skriver till oss så här. Verbet att firabla förekommer åtminstone i mina hemtrakter i norra Österbotten, då i betydelsen att extra knäcka med något på sin arbetsplats. Är detta en finlandism och varifrån kommer ordet? Vad säger ni, Maria och Jenny? Använder ni ordet firabla eller firablar ni?
Jag har ju inte trott att det var det som var betydelsen. Jag trodde att firabla är lite så här fuska. Liksom.
Lite fuffens.
Fuffens, lite fuffens. Ja.
Om man sitter på sitt jobb och gör extra knäcksaker så kan det väl, kunde det tänkas anses vara fusk. Och jag måste ju erkänna att det nog har hänt att jag till exempel har suttit på min arbetsplats och jobbat med näst sista ordet manus.
Mm. Du har firabla på jobbet.
Jag har firabla. Det var ett jättefint och roligt firabla.
Men använder du ordet, Jenny?
Passivt kanske mer än aktivt. Jag skulle nog inte kanske säga att det är det jag sitter och gör.
Men du har ju rötter på Åland. Använder man där?
Och Österbotten.
Och Österbotten. Ja. Men inte här i Helsingfors eller Nyland så mycket. Ja. Eller har du hört det överallt? Österbotten.
Alltså jag kommer inte ens... Vem fas kan säga firabla?
Nej, jag vet inte. För att jag blev lite sådär överraskad av det som Anton skrev. För att jag förknippar firabla mera med sydkusten. Här.
Okay.
Men han skriver norra Österbotten och din man är ju från Jeppistrakten så det Maria kanske så också där.
Ja, men det låter som 1800-tals svenska firabla, eller?
Ja, men alltså det är jättespännande. Jag har tagit reda på det här. Ja. Hör nu. Mm. Det alltså används numera främst i Finland, men det finns en gammal svensk betydelse också som är fyrabens arbete. Hittas alltså, det här användes i Sverige, svenskan i Sverige också. Det här hittas i gamla, riktigt gamla ordböcker. Kommer sannolikt från tysk. Håll i er nu, feierabend, en ledig kväll, eller att fira en ledig kväll, feierabend machen, att ta ledigt för kvällen och så kunde du gå ut och ta en bira och sådär.
Ah. Och sen, det är lite fuffens.
Det är lite på ett sätt lite fuffens. Och på danskan så finns det fyraften, som är liksom att då kan du ta en ledig kväll helt enkelt. Och där börjar man använda det då på det sättet, alltså i Tyskland och Danmark, att den här lediga kvällen, fyrabend, så då kunde du jobba också på fyrabend. Och då blev det fyrabends arbete. Och fyrabel så blev då liksom att du firabla när du jobbar på din lediga kväll. Och så blev det sen firabel. Är ni inte lite imponerade nu när jag har grävt reda på det här?
Jätteimponerad. Och spännande etymologi.
Jag tycker det. Ja. Och då användes det framförallt först av hantverkare och sådana som gjorde fysiska saker. Att nu var det på det sättet att de hade då jobbat, säg från klockan 7 på morgonen till klockan 6 på kvällen. Och så hade de sina 3 timmar där de satt och drack bärs med sina kompisar. Och då jobbade de under den där fria kvällen. Att då... på sin fyrabent och så firablar de.
Men det är ju det de gör ännu, eller?
Det är det de gör ännu.
Firablar.
Ja, då det är tråkigare än att gå ut på en AV med sina vänner.
Mm. Ja. Den viktigaste frågan, Jenny, vänstra skinkan, hur mår den?
Nu sitter den ännu, den sitter kvar.
Den har inte flyttat på något sätt.
Den har inte flyttat, den är lite öm och spänd, men ska få ta och motionera.
Vi följer med. Hjärta, skickar vi här.
Ja, mitt varma deltagande i din Emma kärt.
Tusen tack, Maria, för att du var med oss idag.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack, hörni, för alla kommentarer. Vi har läst dem och vi försöker svara på allt med Jenny som har kommit. Har du en språkfråga? Du hinner ännu skicka in. Vi hinner ännu behandla några språkfrågor innan vi avslutar näst sista ordet för gott. Adressen är ju nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens. Morgens! Morgens.